Roligt att se er igen. Värmen har återvänt och jag har återvänt. Och vi ska återvända till ett tema som jag tycker är så stort på något sätt. Jesus som den gode herden. Jag vet inte om det är mina resor till det heliga landet som har gjort att det här temat blir lite extra kärt. För jag har ju sett de där herdarna och fåren gå där i det ganska så ibland karga landskapet. Och ibland kan man ju undra vad de där fåren får för näring. Men på något sätt så överlever de med den gode herden. Senast jag reste till Israel, Palestina var i slutet av februari detta året. Och då var det en speciell händelse som fick mig att kanske få ett nytt perspektiv på det här med den gode herden. Ni vet ju att det inte är helt enkelt. Det här landet är ju inte precis präglat av fred och samförstånd, utan det finns ju mycket gränser och mycket som är svårt. Och kanske det var en av anledningarna till att jag var med på en kristen konferens i Betlehem. Det var lördag den 26 februari och vi skulle på utfärd. I min buss där jag färdades var vi ett 40-tal skulle jag tro, som skulle åka ner till Hebron. Och vi visste inte riktigt vad som skulle möta oss. Rätt vad det var så kände jag att den stora turistbussen började skumpa fram på en rätt så dålig väg. Och så rätt vad det var när jag tittade ut genom fönstret så fick jag se en underbar grön gräsmatta. Fantastiskt fint grönt, saftigt gräs kan jag föreställa mig. Och så mitt därpå så stod ju den här herden och fåren runt omkring. Och som man gör när man är i ett annat land och kommer i en buss och ser något fint, så tar man ju sin lilla kamera och så tar man ju det där lilla kortet ut genom fönstret. Det blir ju oftast inte så bra, men man reagerar så. Och det gjorde även jag. Jag tog några bilder där från bussfönstret på herden och fåren där ute. Då visste jag inte vad som skulle komma. För det var så här att rätt vad det var så stannade bussen. Och så säger de till oss att nu får ni gå ut, och så herden där borta, han kommer och pratar med er. Så det blev ju ett möte mer än genom bussfönstret. Och så kommer herden, och tack vare, ska jag väl säga, att vi hade en lokal guide med oss som då kunde tala hans språk och översätta till engelska, så kunde vi få ett litet samtal med den här herden. Och när han berättade sin berättelse så är det ju allt annat än en idyll detta att vara herde. Han berättar ju då om situationen i landet. Strax bortanför den gröna ängen gick ju gränsen med både staket och taggtråd och så här. Och egentligen så fick han inte vara där på den gröna ängen med sina får. Men eftersom det var lördag så var inte vakterna så svåra, utan han fick gå över. Och hans får kunde då på lördagen få del av det goda, det saftiga gräset. Till vardags fick de vara på andra sidan som de egentligen tillhörde. Och då när man läser herdesalmen om den gode herden som för sina får till det goda, till vattnet, till de gröna ängarna, så tänker jag på den där herden. Det var inte helt enkelt. Och när jag berättar det här och visar lite bilder, så är det någon som frågar: Hur kom man dit då? Det var ju så mycket stängsel och staket. Ja, så jag har ingen aning och jag frågar inte heller. För det är ju så ibland att i livet finns det små hemligheter. Men på något sätt så tog han sig över de här gränserna och kunde ge sina får det allra bästa betet. Och det är väl en god bild av den gode herden. För så tror jag det är. Att Jesus, även om det tar emot, även om det finns gränser och konflikter, så ser han till att vi får det rätta betet. Så nästa gång du hör den där välkända Psaltarpsalmen, så tänk gärna på herden där som såg till att fåren fick det de behövde. Den text som idag är evangelietexten är hämtad från Johannes evangeliet. Och ett sammanhang som vi kanske ska ha lite klart för oss. För jag tror det har lite grann med det kanske då första hand är det evangelisten Johannes som sätter det här i samband med vartannat. Det är så att Jesus är på tempelinvigningsfest i Jerusalem. Det firades en gång om året, ungefär när vi firar jul, på vintern. Och tempelinvigningsfesten, ja, den firades ju därför att 165 år innan Jesus föddes så såg Judas Maccabeus till att templet återinvigdes. Då hade man krigat mot syrierna och de hade härskat över templet i en 3-4 år. De hade till och med använt brännofferaltaret som var det ett av de heligaste sakerna i templet. Där hade man ställt ett Jupiteraltare. Så det hade använts till det som de inte skulle användas. Och sen när kriget var slut så ville då den här Judas Maccabeus att det skulle återinvigas. Och så firade man den högtiden sedan. Som en glädjens högtid. Templet var ju viktigt för judarna, för det judiska folket, ända sedan Mose hade vandrat tillsammans med dem utifrån Egypten. Och det är lite grann bakgrunden då till att Jesus talar om ledarskap. För i det här kriget så var det även så att översteprästerna hade bytt sida. Inte alla naturligtvis, men en del. Hade alltså gått över till avgudadyrkan. Till att dyrka Jupiter istället för att tjäna Gud. Och med bakgrund av det ledarskapet så talar då Jesus om ett gott ledarskap. Om herden som ser till sina får. Och som inte överger dem. Och vi läser ifrån Johannes det 10:e kapitlet. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter. Och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa: hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säg det öppet. Jesus svarade: jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssna till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ut ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. Och ingen kan rycka det ur min faders hand. För jag och fadern är ett. Judarna ville ha besked. Var han Messias eller var han inte Messias? Och det där beskedet, det ville man inte ha i första hand för att själva tro, utan man ville ju ha det för att kunna anklaga honom. Och Jesus hänvisar till det som har hänt. Till det verk som fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Han ville få dem att förstå att det var på detta viset. Men ni vet, när man inte har rätt motiv, när man egentligen inte vill ha svar utan man vill ha onda avsikter, då hör man inte riktigt. Då ser man inte heller det som sker omkring en. Så vi får väl be att vi har öppnade ögon och öppnade hjärtan för att kunna ta emot det goda. Man kan ju fundera på det här med fårskötsel. Och det ska väl inte jag predika om kanske. För det är säkert de som kan bättre än jag. Men jag tänker mig så här. Att antingen så kan man ju ha ett staket. Ett stängsel. Och så håller man fåren där inne. Och så får de gå där och beta. Eller så kan det vara då som i Palestina på Jesu tid. Det fanns ingen möjlighet, tror jag, att ha stängsel. Utan där fanns det en herde som gick i centrum. Och som var centrum. Och det, gränserna var inte så viktiga. Utan det var just centrum, Jesus Kristus. Ibland talar vi mycket om gränser. Ibland talar vi mycket om det som inte är tillåtet. Vi sätter upp staket, vi sätter upp stängsel. Och jag tror att vi i olika tider har tolkat Guds ord så att vi också har satt upp stängsel för människor i Guds rike. Jag tror inte på stängsel. Jag tror inte på att vi på något sätt kan låsa in människor. Utan jag tror på att ha ett centrum. Någon som leder. Någon som vill samla oss. Någon som vill vara viktig för oss i livet. Precis som herden var för fåren. Jag tror på friheten. Inte på stängslet och förbuden. Jag tror att vi måste tänka på att flera gånger i Bibeln så återvänder vi till detta tema att Jesus är herde. Han vill vara centrum. Han vill inte vara någon som sätter upp staket och för in oss och så är vi där. Utan han vill vara en herde som leder oss steg för steg, dag efter dag. Och jag tänker också på våra kyrkor. Vi är ju i den där situationen nu att vi kanske ska bli en ny kyrka. Och jag tror att det också inom kyrkorna har varit så ibland att vi har satt upp stängsel. Vi har talat om saker som är viktigare än herden Jesus Kristus. Och jag tror att för att vi ska ena oss, så måste vi tillbaks till det här perspektivet, att vi har en herde och det är till honom som vi ska hålla oss. Hur ska vi då kunna lyssna till Jesu röst bland alla andra röster som finns i världen? Det finns ju väldigt mycket som talar hela tiden, så har vi ju massa intryck. Och hur ska vi kunna sortera ut det som har med Jesu goda ledarskap att göra? Jag tror att vi kan lyssna efter Gud i mötet med människor. För människor är ju då skapade av Gud. Jag tror att vi kan lyssna till Guds röst i naturen. Vi kan lyssna till Bibeln och läsa bibelorden. Och vi kan också lyssna till Guds röst i tystnad och bön. Det är så jag tror att Guds röst kan komma till oss och bli den där goda, samlade kraften. Och sen tror jag också att vi bär på den helige ande som då kan göra på något sätt att när det smälter samman, när det finns en samstämmighet mellan mitt inre och det som finns omkring mig i livet. När vi strävar efter att det ska bli en harmoni. Det är någonting som hör hemma i fårajorden runt Jesus. Det är inte enklare att leva utan stakhet och begränsningar. Det är bara annorlunda. Mina får lyssnar till min röst och känner dem och de följer mig. Jesu ord är tydliga. Han tvekar inte. Han litar på oss att vi ska följa. Det finns många röster och har funnits många röster som gärna vill leda på andra vägar. Jag berättade om översteprästerna som då i kriget helt plötsligt bytte sida. Och det är väldigt lätt till att falla under vägen. Att lyssna till något som inte har med det goda ledarskapet och den gode heden att göra. Därför brukar min bön alltid vara att försöka Guds rike först. Att hitta hans vilja och så det andra får alltid det ordna sig med. Men det är livets svåra skola att lära sig att lyssna. Och jag tror ibland så tänker jag så här när jag lyssnar på ett samtal på bussen. När jag hör fågelkvittret utanför fönstret eller när jag pratar med någon bekymrad människa i telefonen. Eller nu när jag har försökt att följa den här debatten om det som hände förra söndagen. När den här mannen som har fått personifiera ondskan i Pakistan dödades. I samtalet så har jag försökt att lyssna. Var fanns Gud? Var finns Gud i detta? Att lyssna med hjärtat och be att den gode hedens röst får tala till oss mitt i allt bruset som vi omges med. Vi har läst ifrån Johannes evangelium. Han skriver om heden som han skriver inte den här berättelsen om att söka upp det förlorade fåret. Utan han skriver om heden som har en sån omsorg om sina får att de inte kommer på avvägar. Ingen kan rycka dem ur hans hand. Därför att skaparens vilja och Jesus är ett. Den tryggheten har vi med oss i livet med Jesus. Ibland kan det här med hedemotivet vara väldigt idylliskt. Och ibland har vi svårt för idyll när livet smärtar, när livet gör ont. Men då kan vi läsa texten i Johannes därför att Jesus står mitt uppe i en konflikt. Judarna försöker snärja honom. Hade vi läst en eller två meningar till så fick vi höra om att de tog upp stenar för att stena honom. Han var i ett läge som inte var idylliskt. Men ändå så talar han om den gode herden som vill bevara, som vill beskydda. Och det är ett förhållningssätt som vi kan ha med oss både i livets ljusa stunder och i de mörka, konfliktfyllda, sorgsna stunderna som drabbar oss. Den gode herden ger inte upp. Han samlar sina får. Han ser till att vi får det vi behöver. Och till sist en liten bön som jag läste i sändaren på morgonen. Herre Jesus, den där vissheten som du har, den skulle jag behöva nu. Du vet ju hur osäker jag är. Både om vilken väg jag ska välja och om vem jag ska fråga till råds. Så många har åsikter om vad som är rätt och fel. Men är de mycket att hålla i handen när det verkligen gäller? Vilka vänner och herdar kommer att fly när vargen kommer? Men när jag hör dina ord om en god herde som ger sitt liv för fåren och ditt löfte om att ingen ska rycka det dina ur din hand, känner jag att jag vill hålla mig till dig även om vägen blir svår. Så ge mig mod att följa rösten i mitt hjärta, den som jag tror är din röst. Det är din närhet som gör mig som gör trygg min stig. Att gå i mörkret är att gå med dig. Amen.